Ännu mer rödgrön oenighet när oppositionens skuggbudgetar är klara. Och Kristdemokraterna står stadigt i opinionen. Vad gör Ebba Busch rätt? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Hisén.
Tjenare.
Inrikespolitisk kommentator är du.
Mm.
Och hej Mats Eriksson, högsta hönset i Ekots politikgrupp.
Hej.
Du är numera chef för politikgruppen, men du har tidigare bevakat försvarspolitik bland annat.
Mm.
Mm. Vi måste ge den fullständiga, det fullständiga CV:t.
Berättigandet till att jag är här.
Precis. Mm. Okej hörni, det är den 29 april när vi spelar in det här. Kungens 80-årsdag tvingar oss att slänga om inspelningsschemat faktiskt.
Ska du stå på Borggården hela dagen imorgon?
Ja, jag har inte tid att vara här. Jag
förstår.
Nej, det var Valborg eller någonting. Men nu är vi här i alla fall. Om folk undrar lite grann över publiceringstid eller så. För övrigt så när jag var på väg in till jobbet idag så såg jag faktiskt det norska och det danska kungaskeppet.
Mm.
De är här. De ska fira.
Var de fina båtarna?
Ja, jättetjusiga. Mm. Kan man titta på om man är i Stockholm. Mm. Ha, skuggbudgeternas tid är här och även i låtsaspengarnas värld är det valrörelse kan man väl konstatera. Alla fyra oppositionspartier har nu presenterat sina förslag på vad de hade gjort med statsfinanserna om de fick sitta i Rosenbad. Och sist ut på tisdagen var Socialdemokraterna.
Vi föreslår 200 miljoner ytterligare för att höja nivåerna i det investeringsstöd som finns. Vi vill också förstärka och förbättra elbilspremien med 200 miljoner. 100 miljoner kronor satsning på idrottsledare. Vi föreslår 100 miljoner kronor för att garantera paketutlämningen i hela Sverige.
Mikael Damberg var det, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Helena, vad lägger Socialdemokraterna sina slantar på?
Ja, de vill då höja barnbidrag, studiebidrag, tillfälligt höja underhållsstöd till ensamstående föräldrar, företrädesvis mammor, betonade Damberg. Sen lägger de också pengar på elbilsbonus, elektrifiering av tunga fordon samt på sommarjobb till unga och flyttstöd till unga. De tänker att det kanske är lättare att få unga att flytta till alla lediga jobb i norra Sverige. Men däremot hur det här stödet skulle utformas, det fick man inga riktiga svar på. Mm. Sen vill de också ha ett prispressarpaket, mer pengar till Konkurrensverket. De vill pressa banker att sänka bolåneräntor. De vill få till fler matbutiker för att konkurrensen ska bli bättre och matpriserna sjunka då, är tanken. Och sen vill de, ja, de vill sänka elskatten ytterligare och så vidare.
Plånböckerna?
Jajamensan.
Ja, det var en lista det där då, men finansieringen av det här, det stavas väl bankskatt?
Precis, det är ju då en skatt som de har pratat om väldigt länge. De vill beskatta räntenettot så att säga, alltså mellanskillnaden mellan det som mellan den räntan som banken tar ut på bolån till exempel och räntan som de betalar på våra sparkonton som ju ofta inte är mycket alls, eller inget till och med. Man vill helt enkelt beskatta övervinster som de uttrycker det.
Just det. Och där har de ju Vänsterpartiet med sig på det förslaget.
Jajamän.
Och Miljöpartiet.
Och Miljöpartiet.
Och Miljöpartiet. Mm. Och vi ska prata lite grann om skillnaderna då mellan de här fyra oppositionspartiernas skuggbudgetar. Men vi kan väl dra först vad alla vill och inte vill. Vänsterpartiet då, de vill ju också höja barnbidraget, men med 300 kronor mer än Socialdemokraterna. Sossarna hamnar på 200 kronor och Vänsterpartiet på 500 kronor.
Ja, det är inte lite. Det skulle innebära en höjning med 40% från 1250 per barn och månad till 1750 per barn och månad och det där kostar 7,3 miljarder. Dessutom vill de att barnbidrag ska indexeras, det vill säga räknas upp med inflationen.
Mm.
Ja, och sen vill de höja bostadsbidrag för 2,4 miljarder. Införa en enhetlig billig kollektivtrafiklösning, Sverigebiljetten kallar de det.
Mm.
Vilket ska kosta 4,5 miljarder. Det ska också betalas med bankskatt. Precis som hos Socialdemokraterna.
Mm, den är magisk, den här bankskatten.
Oh ja, det är den verkligen. Mm. Och intressant nog så underkänns den här finansieringsmodellen helt av Finansdepartementet. Där då regeringens tjänstemän tycker att nej, det här går inte.
Mm.
Alltså, ska man försöka vara lite rolig så kan man ju likna den lite grann vid grisen sär. Är med för att bankskatten har föreslagits i många år. Den återkommer liksom i varje budget så här, som är möjlig finansiering. Men den genomförs ju aldrig, så då kan man så föreslå den igen. Liksom. Det är ju faktiskt rätt magiskt.
Det är jätteroligt faktiskt. Man behöver liksom ett svar på hur saker och ting ska finansieras. Då kommer man dragandes med en bankskatt.
Likadant är det med beredskapsskatten som vi ska betala för försatsningar. Den får vi aldrig veta heller hur den ska utformas eller hur hög den ska bli eller på vilka den ska läggas.
Men teoretiskt, om man inför dem så kommer de att generera ganska mycket pengar. Och det kan man finansiera.
Ja, de har ju skrivit i sin höstbudget då att bankskatten skulle dra in väldigt många miljarder. Mm. Alla tre
Jag tror Miljöpartiet skrev 12,5 tyckte jag såg eller något liknande. Så att,
det var så, ja.
Kritiken är ju då att kunderna på bankerna kommer få betala. Om man då skulle införa en bankskatt så skulle det ändå bli dyrare för kunderna och då så försvinner ju pengar ur plånboken ändå till slut.
Ja, precis. Men då argumenterar V och S och MP mot det resonemanget och säger att nej, men den ska utformas på ett sånt sätt så att det stimulerar dem att minska det här räntegapet då, för det är ju det som ska beskattas. Så att de har ju en poäng när de pratar om hur den här modellen skulle vara i och för sig då. Men det kanske ändå landar i knät på kunderna till slut.
Det här med barnbidraget då, för det är en ganska stor post i Vänsterpartiets budget, eller hur? 7,3 miljarder skulle det där kosta.
Mm.
Samtidigt så pratar man ofta om att barnbidraget det är inte träffsäkert alls. Man delar ut en massa pengar till folk som inte skulle behöva den där tillskottet och så vidare. Varför är man inte lite kreativ? Är det för svårt att vara kreativ med
alltså
barnbidraget?
Det är olika åsikter om huruvida det där är träffsäkert eller inte. Deras uppfattning är ju att det är det. Därför att om man ger bidrag till bara vissa personer så finns det alltid en marginaleffekt som är skadlig.
Mm.
Och då är det bättre att man smetar ut över alla. Men det är ju olika, för det resonemanget har man ju inte alls då när det gäller till exempel sänkt matmoms. Det tycker ju samma personer som gillar höjt barnbidrag tycker ju att sänkt matmoms inte är så smart för att det träffar fel då. Trots att det är också ett generellt stöd, eller hur man ska uttrycka det. Det är lite tekniskt.
Då får man väl se om de som är för höjt barnbidrag men emot sänkt matmoms väljer att höja matmomsen om de kommer till makten efter höstens val.
Mm.
Tror du det, Mats?
Man kan säga neutralt, det återstår att se helt enkelt.
Osvuret är bäst.
Oxfilébidraget var det väl någon som kallade det.
Oj, det var kaxigt.
Per kronor, alltså per köttbitsenhet så blir det ju många kronor på en oxfilé i varje fall.
Jag noterade att det inte var toapappersmomsen i alla fall, för den omfattas inte.
Asså?
Nej, för man äter inte toapapper.
Aha, är det bara mat, ja?
Ja. Mm. Så kan det vara i alla fall. Om vi då går från... nej, just det, Vänsterpartiet. De vill inte sänka bränsleskatten.
Nej.
Vad vill de göra istället då?
De vill betala utvalda bilägare i glesbygd upp till 500 kronor i månaden. För att bensin och diesel är dyrt för tillfället. Och det där är ju intressant. Alltså många olika bedömare, ekonomer och sådär tycker att det är fel att sänka drivmedelsskatten nu när det har blivit dyrare med bensin och diesel. För de menar då att det ökar efterfrågan på drivmedel som är en bristvara här och var på grund av kriget i Iran. Nu är det ingen bristvara i Sverige, har det konstaterats, därför att vi tar vår olja från Nordsjön. Men i alla fall. Och att det då också skulle försena omställningen till elbilar till exempel.
Mm.
Men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill då kompensera människor i glesbygd som måste ha bilen så att de ska få en check så att säga som kompensation då. Och det är ju egentligen samma sak som att sänka skatten på bensin och diesel.
Det är bara ett annat sätt att göra det på.
Det är bara ett annat sätt att göra det på, kan man ju invända.
När du ändå är inne på Miljöpartiet då, just när det kommer till den här bränsleskatten så vill man ju inte låsa in folk i fossilberoendet som du nämnde. Man vill också sänka priset på kollektivtrafiken där för de som inte bor på glesbygden.
Nej, precis.
Hur lätt är det att genomföra?
Men även de vill ju ge ett transportstöd på 2900 kronor per person i, alltså också utvalda personer som hjälp. För att bensin och diesel blir dyrare i glesbygd.
Ja, där har ju kan du lika gärna dra upp det här, ska alla omfattas eller inte? För det de gör, det är att de försöker ju rikta det till så att alla just inte får det. Angående den här diskussionen vi var inne på förut. Så att, det är i många frågor det kommer tillbaka som, ska alla få eller ska några få? Ska vi träffa bara de som behöver eller är det smartare att göra så att alla får precis samma saker så kan... Ja. Så att det är där en ständig politisk fråga.
Ja, och V och MP vill ju att det inte här ska träffa SUV-ägare i storstad då. De ska inte ha några pengar.
Nej.
utan de får betala de höjda bränslepriserna, tycker de.
Och framförallt så fort det liksom gynnar själva konsumtionen av drivmedlet så har det ju en negativ effekt om du tänker på miljö, eller om du vill att vi ska minska konsumtionen för att hålla ner priserna, om vi hoppas att alla gör det på hela jordens yta så att säga. Det får ju olika effekter om du smetar ut det till alla eller om det ger som en klumpsumma. För då gör det ju samma mycket du kör om du konsumerar. Den gynnas ju inte av att... Det blir inte billigare att köra. Så att
Nej, exakt. Argumentet är att när nu omvärlden är skakig och det leder till dyrare priser, då ska inte staten komma in och hjälpa folk att köra lika mycket.
Nej, för då håller du uppe konsumtionen.
Och priset, finns det en gräns för när staten ska öppna plånboken och hjälpa folk? Alltså det kanske, till slut kanske det måste kännas och att man då inte åker lika mycket. Mm. Om det dessutom är brist på bränsle.
Det är ju så V och MP resonerar. Mm. Övriga partier är ju för den här sänkta bränsleskatten. Mm. Alltså Magdalena Andersson i gick åt lördagsintervju och talade sig varm för att sänka drivmedelsskatten. Mm. Centerpartiet likadant. Så att det är ganska intressant. Men du frågade mig om kollektivtrafik. Jag tror att det egentligen är Miljöpartiet som ursprungligen hittade på det här med Sverigebiljetten eller Sverigekortet. Alltså att det ska vara ett enhetligt kollektivtrafikkort för alla i hela landet som är subventionerat då.
Mm. Ja, Miljöpartiet säger ju halverade priser i kollektivtrafiken över hela landet i det här förslaget.
De pekar ju gärna på Tyskland där, hör för mig, när det kommer till det. Okej, Centerpartiet, de satsar på jobben i sin skuggbudget. Och det här är väl ändå en skuggbudget som sticker ut på den här sidan av politiken.
Vi föreslår därför att vi ska ha förenklade jobb för de här långtidsarbetslösa. Att de ska kunna få 20 000 rakt in på kontot av sin arbetsgivare. Ingen inkomstskatt, inga arbetsgivaravgifter.
Martin Ådahl var ju där, centerpartisten som håller i de ekonomiskt politiska taktpinnarna i det partiet. Försämrad A-kassa för att finansiera skattefri lön för den långtidsarbetslösa. Det är väl något som absolut inte går hem i Magdalena Anderssons Sverige.
Nej, det är inte populärt alls.
Inte i Nooshi Dadgostar i Sverige heller?
Nej, inte populärt alls.
Nej. Okay.
Inte Miljöpartiet heller, de är inte heller förtjusta i det.
Det var bara ett gäng triggerord för alla de röda partierna där.
Ja, nej men alltså sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning, och det är inte bara för de här långtidsarbetslösa som då ska så att säga få 20 000 rakt ner i fickan utan skatt. Det ska inte vara några arbetsgivaravgifter alls på dessa löner då. De vill ju också sänka arbetsgivaravgifter för unga, för de 10 första anställda och så vidare. Så att det här är ju deras stora recept för att få bukt med arbetslösheten, helt enkelt.
Mats, är liksom sänkt arbetsgivaravgift för Centerpartiet vad bankskatten är för vänstern?
Ja, det är kanske man kan säga, men om vi ska gå tillbaka till min gamla liknelse så har den ju faktiskt genomförts också.
Mm.
Till skillnad från bankskatten som aldrig genomförs. Men den är ständigt återkommande. Och kommer, här kan man väl säga nästan att den kommer i en annan ny variant med det här nya jobbet, när man skär bort alla skatter för en lön upp på 20 000. Det är ju ytterligare en variant. Liksom. Man skär med kniven på lite olika sätt för att få det så billigt som möjligt att anställa någon. Och det visar väl i och för sig forskningen att i vissa fall så funkar det där. Men de här generella för jättemånga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna kostar ju jättemycket pengar. Så det har väl forskningen varit lite mer tveksam till rent vad det gäller effektiviteten, krona för per jobb.
Nästan 7 miljarder kostar den ju i den här budgeten.
Mm.
Det är lika mycket som det där ökade barnbidraget för Vänsterpartiet.
Det finns lite nötter att knäcka i det rödgröna laget, kan man säga, för att precis som du var inne på, alltså de här, de är inte förtjusta i SV och MP vare sig i sänkta arbetsgivaravgifter i den här omfattningen särskilt, och de är heller inte särskilt trakterade av att man då ska skära i A-kassan kraftigt, för det är ju det som är betalningsmodellen då.
Det här liksom ger ju en ganska bra bild av de olika partiernas politik, den politik man vill föra, vilka visioner man har då för landet och så. Det visar ju också att skillnaderna är ganska stora här mellan Centerpartiet och de övriga partierna. Mm. Är inte det här lite smärtsamt att än en gång få det här bevisat?
Jo, alltså det är ju frågor som åtminstone den tänkta liksom regeringsbildaren som... Ja, Magdalena Andersson då, som ju själv vill hålla alla dörrar öppna utom till Sverigedemokraterna för regeringsbildning. Men den som den här sidan tänker ska vara banerföraren så att säga, att försöka få ihop. Så är det, för att hon kommer få många frågor om det här. Och man tittar man på de här, bara drar hastigt blicken över motionerna, så ser man ju liksom tydligt att det är liksom, Miljöpartiet börjar ju verkligen med miljöfrågorna, det här med trafiken och så vidare, utsläppen. Vi har det här jobbupplägget från Centern. Det är helt annat fokus på välfärdsfrågorna, både vad det gäller ersättningar till personer som är utsatta, som hur själva liksom det offentliga systemet fungerar för Vänsterpartiet. Och Socialdemokraterna står som någon liten mix, lite mitt emellan det ansvarstagande partiet med lite lägre summor och så vidare. Så att det drar ju åt rätt olika håll, men för sig en vänsterpartist och en miljöpartist går ju att lägga ihop. De kan ju leva med både liksom fokus på välfärd och på gröna frågor och så vidare, men får de att leva med Martin Ådahls Centern blir ju lite, en liten värre cohabitation i en regering om man ska prata franska.
Och det ska man alltid så ofta man kan.
Det finns ju flera saker också. Det här med barnbidragen som ju V och S och även MP då så gärna vill höja. Det är ju någonting som Centern inte heller föreslår, utan de vill ju tvärtom skära i barnbidragen. De vill ju slopa flerbarnstillägget för barn två. De vill halvera, tror jag, efterkommande flerbarnstillägg, eller i alla fall för barn tre. Jag är lite osäker på om det gäller alla efter det. Men så att det finns ju en väldig diskrepans, och vi har ju konstaterat många gånger att Centerpartiet hör ju snarast hemma till höger om tider vad gäller den ekonomiska politiken. De vill ju inte ha bankskatt, de vill inte slopa karensavdrag, de vill inte ha olika höjda bidrag då. Så att jag menar... Det stundar ju tuffa förhandlingar ifall det skulle vara så att den sidan ska bilda regering.
Nej, men det är ju intressant om man som en liksom vanlig väljare försöker ta del av de här skuggbudgeterna och då försöka sätta sig in i så här, jaha, det här vill Vänsterpartiet, de vill höja barnbidraget, Centerpartiet vill slopa arbetsgivaravgiften, och så tänker man att om de här partierna sen ska bilda någon typ av lag så kommer de få kompromissa jättemycket. Och då förstår man inte riktigt vad det är för politik man kommer få om man lägger sin röst.
Nej.
Man kan ju inte räkna med den här politiken. Det kommer ju behöva filas i kanterna här om de ska komma överens de här fyra.
Ja, det kan ju bli ett nytt januariavtal på något sätt då, där det ju var en massa troféer från Centern och Liberalerna som Socialdemokraterna under galgen gick med på. Slopad värnskatt till exempel och så vidare. Så att, och det där tycker jag är lite intressant mot bakgrund av att Magdalena Andersson och även Centerpartiet hela tiden pratar om att det är dåligt med blockpolitik. Men det har ju en poäng med blockpolitik, därför att man kommer lättare överens med dem som tycker ungefär likadant som man själv. Mm. Det är ju det som är grunden. Det är ju därför det har blivit två block, så att säga.
De är i alla fall överens om tre saker, och det är elbilar, att det är viktigt med goda finanser, men också hatet mot regeringens budget.
Ja, det är de verkligen överens om.
Kritik. Ja, och det där var väl ändå ganska genomgående hur kritiska de var?
Det var ord och inga visor. Regeringen har misslyckats med jobben, de har misslyckats med tillväxten, de har misslyckats med klimatet, de har gjort allting fel i princip. Och är nu dessutom för passiva i rådande läge.
Och rådande läge, det är ju osäkert. Det är väldigt svårt att veta vad rådande läge är med tanke på liksom kriget i Mellanöstern och hur det kommer utvecklas. Varken Donald Trump eller iranierna verkar komma fram till någon lösning. Så frågan är hur det blir med den här bränslekrisen till exempel de kommande månaderna fram till valet. Nu märkte man ju av att det osäkra läget, det tar ju sig in i de här skuggbudgeterna till exempel. Men vad tror ni, det kommer väl fortsätta, den här osäkerheten kommer påverka politiken framåt?
Ja, tills vi får ett definitivt avtal där, och det vet vi ju inte alls när vi får.
Nej.
Och vad det blir, och fram till dess så kommer det vara klart färre fartyg som passerar Hormuzsundet. Och nu har vi ju kommit till perioden när det inte var så länge sedan de sista fartygen som slank ut innan kriget nådde sina hamnar runt om i världen med sin last, med sin olja. Och nu har det, liksom, så att det har ju tagit väldigt lång tid, vilket också betyder att det tar väldigt lång tid när det väl sakta börjar sippra ut fartyg. Och dessutom är rätt mycket sönderbombat inne i viken. Mm. Och man har stängt ner kapacitet i en del raffinaderier runt om i världen som måste startas upp och provtryckas och så vidare.
Så även om sundet öppnas så är det liksom inte klart?
Ja, och gör det inte, sker inte det så någon gång så kommer vi väl anta till någon form av tröskel när det verkligen börjar få effekt. Jag är inte med att säga något om när det blir och hur stort det blir, men man kan ju befara att någon gång innan valet skulle det hypotetiskt kunna bli ettervärre.
Mm. Så det här med höja bidrag och billigare kollektivtrafik och så vidare och hjälp med elbil och sådär, det är ju en del en del valfläsk, men det är ju tre delar minst kompensation då för effekterna av kriget och ett sätt att trots allt då försöka få fart på jul och sysselsättning och tillväxt och sådär. Och även regeringen är ju väldigt stressad och har fler insatser på gång, det har vi förstått. Vi kan räkna med att det blir extra ändringsbudgetar, en eller flera, för att ytterligare då kompensera för det här. Oklart när, men under våren hör vi. Och då pratar man till exempel om att stötta regioner för att de ska till exempel öka turtätheten i kollektivtrafiken eller sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken. Det är en variant. Man pratar om att på något sätt stötta produktionen av flygbränsle. Oklart hur det skulle gå till. Man pratar om stöd till lantbrukarna i en eller annan form. Kanske mer elstöd. Plus att man då väntar på besked från EU för det här med att man vill sänka drivmedelsskatten ytterligare. Den är ju sänkt nu med en krona litern. Och det var maximalt vad man fick enligt EU-regelverket. Men man har ju skickat en begäran om att få
sänka ännu mer.
Ja.
Där såg man ju lite, till exempel det här med kostnaden för, eller biljetterna i kollektivtrafiken, den kom ju igen där från det som jag har sett i oppositionspartierna som regeringen kanske är på gång med också om det behövs framöver. Så att en del tankar tänker de lika även oavsett om de sitter i regering eller inte.
De tänker ju lika på så sätt också att, det kan man ju nämna i alla fall, att Mikael Damberg, Socialdemokraterna, var glad över att regeringen hade tagit till sig hans förslag, som han uttryckte det, gällande både elstöd och sänkt skatt på drivmedel då, och även lägre pris på Gotlandsfärderna tyckte han var
hans förslag också.
Ja. Sen är jag inte riktigt säker på att den så kallade SD-regeringen skulle hålla med om att sänkt skatt på bensin och diesel är Socialdemokraternas idé direkt. Det är ju deras stora hjärtefråga, en av dem. Och jag vill bara nämna här att SD-regeringen är Socialdemokraternas favoritbegrepp. Det står faktiskt 42 gånger i vårbudgeten, på vårmotionen alltså.
Just det, för du sa SD-regeringen, jag blev...
Ja, men
det var ett citat.
Det är deras favorituttryck.
Vad sa du, 42 gånger?
Ja, på 35 sidor. Socialdemokraterna, det ordet står bara 20 gånger, så att det är ingen tvekan om att Socialdemokraterna tillmäter SD väldigt stor betydelse.
Okej, det om skuggbudgetarna. De ligger ute för allmän beskådan till den som känner sig manad att läsa. Veckan avslutas ju den här veckan. Den är lite extra kort, eller hur? För en del, i alla fall röd dag och så. För de som står till vänster så är det ju folkfest 1 maj. Vi festar till dig i podden bara därför och slänger in ett quiz. Det är mycket frågesporter nu för tiden.
Särskilt i det politiska spelet.
Ja, jag menar det. Men det är mycket, ja, just det. Det är mycket frågesporter i samhället, men det är också väldigt mycket i podden. du och våra politiker framförallt hamnar ju ofta i en heta stolen. Vi var ju på livepodd här, Mats. Uh-huh. Och då körde vi quiz bara så sent som för en vecka sedan. Men nu är det alltså dags igen. På fredag alltså 1 maj, och med anledning av det har vi satt ihop ett litet 1 maj-quiz. Det första maj-quizet i världen.
Störta skall det gamla snart i ljuset, snavstig upp för att slå dig fri.
Ni ska inte behöva gissa vem det var.
Helena?
Ja.
Gunnar Sträng.
Bra! Snyggt! Det där var Gunnar Sträng. Han sjöng Internationalen 1971. Det är ett bra sätt att komma i stämning, tänkte vi, för den här frågesporten. Och reglerna är enkla. Vilket ord är det som saknas i klippen när ni hör ett pip? Så vi har tre frågor också. Så. Fråga 1. 1993 åkte Mona Sahlin till Sundbyberg utanför Stockholm. I talet hon höll där nämner hon en politisk motståndare.
Kära mötesdeltagare. Eller man kanske skulle säga så här. Vet ni att ni tillhör en sekt? Det tycker i alla fall. Han sa nämligen för ett tag sedan att 1 maj, då skulle man vara ute i skogen och plocka svamp eller vad han nu ville.
93.
Alltså, det känns inte som Carl Bildt ska ut i skogen och plocka svamp.
Nej, det är mer Gösta Bohman.
Det är mer, jag tänkte på Gösta Bohman. Ja, ja, precis.
Nej, det är väl, får säga Carl Bildt då.
Bra! Det var Carl Bildt.
Okay.
Men vad roligt! Jag tyckte inte heller han kände. Vi hade en diskussion här, vi som jobbade med Mattias då, som Dellert, som har satt ihop det här quizet. Han var övertygad om att Carl Bildt säkert skulle passa i skogen.
Nej, nej. Han har aldrig plockat svamp i hela sitt liv. Jag är helt övertygad om.
Han kan ha varit påverkad av svärfar som rimligen var svärfar fortfarande också. Då. Och det ska jag inte uttala mig om. Men en gång i världen var i alla fall Gösta Bohmans svärfar till Carl Bildt.
Ja. Och hans dotter frågade, fick en fråga. Hur är det att leva ihop med Carl Bildt? Ja, hur ska jag kunna veta det? Svarade hon då. Jag tror inte de har varit så ute i skogen alls mycket tillsammans.
Det var i och för sig Mattias tes att det var svärfar som hade inspirerat.
Ja,
vi får väl se. Han kan ju höra av sig, Carl Bildt, om han vill svara på den frågan. Okej, fråga två då. 2011 besökte en nykläckt partiledare, Håkan Juholt, Dalarna för ett första maj-tal. Exakt hur nykläckt var Juholt?
Jag har fått frågor om varför jag kommer hit till Falun och Borlänge och talar på första maj. Så som om det skulle vara någonting märkvärdigt. Jag vill bara säga att jag har varit partiordförande i dagar. Och jag är en partiordförande som inte kommer att lova mer än vad jag kan hålla.
100 dagar.
Nej, jag gissar någon gång i februari, så säger 62. Eller om det blir februari, men jag säger 62.
Var det inte januari han blev vald?
Kanske var han, men var inte januari han avgick? Ett år. Ja, jo, det tror jag
att
det var.
Fint att ni försöker liksom leta efter oss.
Det måste
ju
vara en fin
till
siffra i alla fall. 100, ja,
det,
säger jag.
Nej, alltså, de har ju tid på sig fram till kongressen från valet 2010 i september i varje fall.
Det är inga liksom fulgissningar här, ni verkligen tänker.
Ja.
Ska svara?
Ja.
38 dagar.
Nej, men va? Första maj. Valdes han då?
Ja. Mars, april.
Ja.
Jag trodde det var februari mer.
Mm. Håkan Juholt valdes till partiledare på partiets extra kongress den 25 mars.
Jaha, jag var där. Men ja.
Bra, vi tar den sista frågan då. Ni var ju duktiga, en av två i alla fall. Slutligen ska vi till en hemlig ort 2017 är året. Där höll Stefan Löfven första majtal och passade på att hylla det lokala fotbollslaget.
Och jag får ju erkänna, jag vet att nu ligger jag lite skrynkligt till här, men jag håller på GIF Sundsvall. Men när spelar fotboll i Europa, på Europanivå, så måste jag säga att jag är så stolt.
IFK Göteborg.
Mm.
Fel. Malmö FF.
Var är Malmö?
Malmö FF var svaret. Bra jobbat.
Tack.
Kanske inte så bra, men en av tre frågor ändå.
Plus Gunnar Sträng som bonus.
Plus Gunnar Sträng.
Ja, den var värt allt annat.
Det är verkligen heder och ära till dig. Vi lämnar frågesporten där och går över till nya siffror nu som har kommit från Indikator. Det är partisympatimätning för april månad. Och vi kan väl börja där med de goda nyheterna. I alla fall om man är kristdemokrat. Helena, vad visar de här nya siffrorna?
Ja, jag ska bara nämna där i det sammanhanget att det har ju gått lite under radarn kanske att kristdemokraterna har tagit sig över spärren och ligger liksom relativt, inte alltid i alla mätningar över 4%, men ganska stadigt. Annars så har de normalt sett en hängmattetrend, det vill säga de mobiliserar i valen och klarar 4% spärren, men så sjunker de ofta ner under spärren mellan valen.
Mm.
Och kan vara nere på 2-3% av de även under denna period, men någonting händer höstas och nu är de hyfsat stadigt då över 4.
Vad är det som har hänt?
Man kan ha olika teorier om detta. Ebba Busch är ju mer populär än sitt parti, ska man ju veta. Och hon har på senare tid varit väldigt kaxig och synlig. Hon har tagit för sig helt enkelt. Hon har kallat sig själv för The Bush Administration i internationell tv. Hon har hållit uppskattade tal i internationella sammanhang och fått mycket uppmärksamhet i svenska medier för det. Nästan lite vördnadsfullt i vissa medier tycker jag. Så har de bråkat med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Lite med L också kanske. Och så har hon flörtat med Magdalena Andersson, betonat att Andersson är en stabil och effektiv politiker och så vidare. Och det där har lett till spekulationer om att KD efter en valförlust skulle vara, att de skulle kunna vara spelbara för samarbete vänsterut. Mm. Det där är också en teori som C och S har odlat öppet. Så det skulle kunna vara så här att hon uppfattas som stark just nu, samarbetsorienterad, vilket väljarna gillar. Det kan också ha att göra med att hon i höstas föreslog det här burka och niqab-förbudet. Vi vet inte. Det kan möjligtvis ha i alla fall väckt en del uppmärksamhet för henne.
Det finns kanske en och annan som ser henne som lite ansvarstagande just med att hon försöker ta den här större, bredare greppen, långsiktighet i uppgörelser och så vidare. Jag vet inte.
Nu kom det ju då en debattartikel alldeles nyss här, där den där dörren smälldes igen. Det står att alla Tidöpartiledare kommer att rösta rött till Magdalena Andersson och kommer inte släppa fram henne om hon får i uppdrag att bilda regering. Så KD deklarerar där att de inte tänker vara ett stödben. Och det kan man ju spekulera i vem som tyckte att den där debattartikeln behövde skrivas. Man kan ju föreställa sig att det var Tidökompisarna.
Någon annan än Busch. Men om man tänker att exempelvis den rödgröna sidan skulle vinna valet, då blir det ju en första omröstning där Magdalena Andersson kanske får chansen att bilda regering men inte får till det för att det blir kanske problem på hennes sida eller vad man ska kalla den för. Mm. Kommer en andra omröstning sen, då kanske Kristersson förlorar den, går inte heller bra. Då kommer en tredje omröstning, då är det bara ytterligare en kvar. Och då kanske inte de här typen av debattartiklar skrivna i slutet av april och löften givna om hur man principiellt ska göra i olika ställningstaganden är så jättemycket värda, för då tränger sig verkligheten på. Vill man ha ett extra val? Kan jag få igenom bra politik trots allt här som de här underhandsdiskussionerna med ett annat parti har visat och så vidare? Alltså det är jättesvårt att förutsäga och det är jättesvårt att slå fast att jag kommer aldrig eller de kommer aldrig eller så här kommer det att bli. Mm. Det har vi inte en aning om, och kanske inte riktigt de här personerna som är helt inblandade heller.
Där var ju Magdalena Andersson lite, hon var rätt lugn i lördagsintervjun. Hon sa ju att vi aldrig haft nyval i Sverige, det här kommer lösa sig när det väl gäller.
Där hade hon ju fel dock. Vi hade nyval 1958 bland annat.
Men hon menade efter 1958. Ah, okej, okay. men hon verkade ändå optimistisk, eller hon ville ändå ge det sken av att vara optimistisk.
Ja, det är ju strategin att vi har gjort det förut, det kommer gå igen. Men det finns ju invändningar då att det gick inte så himla bra för Socialdemokraterna med att bilda regering därför att de fick inte majoritet. Och de hade ju trassel med fallna budgetar och fällda statsministrar och sådär.
Mm. Liberalerna ligger i alla fall på 2,4% i den här mätningen. Jag vet inte ens om det är bra eller dåligt längre.
Nej, det är ju inte så bra om man vill komma över 4% i valet.
Så men, kan det vara.
Men de låg ju i indikatorsmätningar här om månaden på 1,3 och 1,4. Så att mot den bakgrund så är det ju en fantastisk ökning på 85%.
Ja, verkligen. Ja, det är skönt.
Men alltså läget är ju förtvivlat för dem. Men det fanns ju vissa som trodde att de skulle tappa ytterligare efter den här Sverigelöftet med handslaget med Sverigedemokraterna då.
Mm.
Och det har de ju i alla fall inte gjort.
Men de har heller inte ökat som man kanske kunde tro.
Som de hade hoppats, nej.
Ja.
De har stabiliserats på något högre nivå än vad de var, men på behörigt avstånd från 4%-spärren fortfarande. Så att det krävs mycket arbete till.
Är inte det nästan värre att ingenting händer när man gör den stora, stora... Ja, det kan, liksom omsvängningen.
Jag kan väl hävda att det hände eftersom de gick från de här 1,3, 1,4 upp till 2,2, 2,4 som har varit i de två senaste indikatormätningarna. Det är inga gigantiska förändringar om du jämför med att du sen ska upp till 4,01.
Mm.
Nej, men det är konstigt att det inte händer mer i opinionen. Att det är så pass stillastående. Det är faktiskt
det är väldigt stabilt sedan ett bra tag.
På andra sidan då, Centerpartiet, de hamnar på 6,4% och det ger ju Elisabeth Hanringqvist ett skäl att fira och köpa en ny rutig skjorta, kanske.
Ja, hon har bara 100, så att det måste hon ju göra.
Men det här är ju, det är ju väldigt bra.
Det är den högsta siffran Centerpartiet har haft sedan indikator började mäta i juni 2023. Så att det är ju en lättnad för dem efter allt partiledarstrul och tidigare väldigt låga siffror. Nu har de ju hyfsat stadigt näsan över vattenytan. Och då kan man undra, är detta en Birgitta Olsson-effekt?
Mm.
Och många som tyckte att det var en väldigt stor händelse när den tidigare liberalen berättade att hon går över till Centerpartiet. Eller är det bara så att Elisabeth Hanringqvist inte pratar om den breda mitten 5 gånger i timmen som Annie Lööf gjorde, så att folk tröttnade på det, utan beskriver det kommande valet som ett vitt blad som väljarna får fylla i. Det verkar ju funka i alla fall på en del socialdemokrater och en del centerväljare att inte vara tydliga med hur man ska regera och få igenom sin politik, utan hänvisa då till att väljarna ska säga sitt, blockpolitiken är av ondo och så vidare. Sen är de det enda borgerliga partiet som tar avstånd från Sverigedemokraterna, och det är uppenbart en position som har en väljarbas.
Utöver de här siffrorna då, var det någonting annat som stack ut?
Nej, det är små förändringar. Alltså, Socialdemokraterna, det är bara 2/10 svag ökning. Men backar du bandet till slutet på hösten, då låg de ju över 36%. Nu ligger de på 33,5%, så där har det varit en liten utförskana.
Mm.
Och det är kanske inte jättekul att ha i början på ett valår. Och det är inte alltid så historiskt att Socialdemokraterna gör jättebra valrörelser. Det kan gå åt olika håll. Vissa partier brukar göra bra valrörelser, som Kristdemokraterna har ofta varit exempel på det. Nu ligger de lite högre redan från början, men de har ofta gått upp på slutet. Så att, vi får se, de kan inte vara helt tillfredsställda med det där på Sveavägen.
Okej, ska vi kika lite bara snabbt på statsministerkampen också, för den ska ju också mäta. Statsministerkandidaterna är 3, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson.
Det man kan säga är att Ulf Kristersson ökar. Man får ju frågan i den där statsministerkampen om vem man helst vill se som statsminister då.
Mm.
Och där leder ju Magdalena Andersson som vanligt stort, och sen är det delad andra plats mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och där är det nu så att gapet ökar och är det största som har uppmätts i indikator. Det vill säga Ulf Kristersson leder med 9 procentenheter över Jimmy Åkesson som backar, och Kristersson ökar.
Mm. Vad tror du det kan bero på?
Min hobbygissning är ju att det helt enkelt beror på att sympatisörerna på den sidan hörde beskedet. Det är Kristersson som är statsministerkandidaten, Åkesson är inte det. Och då rättar de in sig efter det. Men det är en gissning så god som någon, men det var jag skulle säga är väl det tydligaste som har hänt rent statsministerfrågemässigt den senaste tiden.
Alltså beskedet att även Jimmy Åkesson säger att det är Ulf som är statsministerkandidat, just det.
Mm.
Så när även han säger det, finns det ingen poäng att ifrågasätta.
Nej, då är det ju tydligt att det är Ulf Kristersson som, om den sidan vinner, är statsminister. Det var ganska tydligt innan också, men det är ju lite mer tekniskt att försöka förklara det där med statsministeromröstning i riksdagen, att man får inte ha en majoritet av ledamöterna emot sig. Det är så länge vänstersidan så att säga drev på den där frågan och hävdade att Åkesson är en statsministerkandidat på den sidan, så tror jag väljarna uppfattade att det var fullt möjligt att han kunde bli.
Mm.
Men nu är det klart, precis som Mats säger, att det blir Kristersson då.
Just det, men Magdalena Andersson håller ju kvar vid det där, håller fast vid det där med en dåres envishet, kan man ju säga. Vi pratade om den här debattinbjudan som Ulf Kristersson skickade till Magdalena Andersson. Hon har ju nobbat den nu och sagt att hon gärna möter Jimmy Åkesson däremot.
Mm.
För att det är ju han som är statsministerkandidaten enligt Socialdemokraterna på den andra sidan.
Det säger de väl inte? Säger de det fortfarande?
Att
det
är hon ser Jimmy Åkesson som sin motpart.
Det är ju en bild som de vill måla, precis som de målade, som jag nämnt någon gång tidigare, på den i Norge i höstas. Det gick ju jättebra att måla upp motsvarande parti där som hot, så att säga, för tveksamma väljare i mitten som kanske inte vill ha en statsminister därifrån.
Nej, de vill ju skrämmas med Sverigedemokraterna. Det är därför de hela tiden håller på och lyfter deras betydelse.
Men funkar det hotet när Tidöpartierna nu har gått ut så här tydligt och sagt att det är Ulf Kristersson som är vår statsministerkandidat?
Mm. Ja, du kan nog säga att men då blir det kanske desto fler sverigedemokratiska ministrar, eller desto större sakfrågeinflytande och desto mer rest i regeringen på det sättet. De kommer säkert försöka hitta ett som de tycker smart upplägg utifrån den förändrade verkligheten. Så att,
det här kommer vi få höra då hela vägen till september.
Ja, att det är SD som styr i kulisserna och att det är deras politik som gäller. Det kommer ju Socialdemokraterna och den sidan att hävda med en fas.
Och blir det någon debatt mellan Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson i allt detta?
Jag tror inte att det kommer att ske några statsministerkandidatdueller. Det tror jag inte att någon, alltså mellan de två, det tror jag inte. Utan Sveriges Radio, Sveriges Television och övriga medier kommer ju att bjuda in Ulf Kristersson. Eftersom han är statsministerkandidat.
Mm. Sist men inte minst, hörni, om du vet att du befinner dig i Karlskrona med omnejd nästa vecka på onsdag, hör då upp. Vi åker nämligen ner till Blekinge för en hel kväll med våra underbara lyssnare i de sydliga delarna av landet. Och vi har 2 biljetter att låta ut, traditionsenligt. Och därför kommer jag ställa en liten knepig fråga. Så får ni mejla oss eller skriva på Instagram om ni tror att ni kan svaret. Frågan är, alla vet att Jimmy Åkesson är ansiktet utåt för Sölvesborg och Blekinge, men var är han född? Kan ni svaret så mejla till det politiska spelet snabela sr.se eller så går ni in på det politiska spelet på Instagram och skickar ett meddelande där med det rätta svaret. Och innan vi helt stänger butiken vill jag tipsa om det politiska spelet från i tisdags där vi pratar om hur partierna vill begränsa friskolor från att ta ut vinster. Det här är ju en het politisk fråga, inte minst nu under valrörelsen, och det finns en del skilda åsikter i frågan i de olika blocken men också internt i en del partier, till exempel Liberalerna. Så lyssna på tisdagens det politiska spelet med Monica Saarinen och mig och vår skolpolitiska reporter Katarina Helmersson när vi djupdyker i frågan om vinster i friskolan. Och med det så tackar vi för oss då. Helena Essén har ni hört, vår inrikespolitiska kommentator Mats Eriksson, chef för politikgruppen här på radion. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.